Vi tittade på den här texten i vårt första möte. Psalm 139, vers 16. Det står att dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Nu, om alla dagar blev skrivna i boken, så kan det också vara så att den här boken har ett slut, eller hur? Det finns en gräns för vad Gud har avsatt för oss att leva om vi följer hans plan och hans vilja i det här. Det står i Psalm 39, vers 5. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Att det finns en gräns för mina dagar. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Så det finns en gräns för våra dagar. Det finns en gräns som Gud har satt att under den här tiden så önskar jag att du ska arbeta och tjäna mig här på jorden. Men det finns en gräns för det här också. Och det skulle ju vara uppmuntrande för oss att kunna leva till den gränsen, eller hur? Men Bibeln säger också att inte bara finns det en gräns, men det kan till och med vara så att vi dör i förtid. Det finns en möjlighet att dö i förtid. Predikaren kapitel 7, vers 18 säger: var inte allt för ogudaktig och var inte dåraktig. Varför skulle du dö innan din tid kommer? Så kan man dö innan sin tid kommer? Tydligen, eller hur? Så trots att Gud har en plan för oss, han har en idé om hur länge vi ska leva och tjäna honom. Men om vi genom vårt sätt att leva gör att vi dör i förtid, så är det ett problem. Då missar vi en hel del av Guds plan. Så det är därför jag skulle vilja prata om de här hälsoprinciperna. Fem gudomliga hälsoprinciper. För Gud, han har gett oss otroliga hälsoråd som hjälper oss att kunna fylla våra dagars mått. Att kunna leva så länge som Gud har önskat att vi ska leva. Nu, när jag säger de här sakerna så betyder inte det det handlar inte om någon framgångsteologi att varje person som följer Gud kommer alltid att leva i 150 år. Utan tanken är den att om vi följer Gud så kan vi vara säkra på att i alla fall inte behöva dö i förtid. Men kanske kommer Gud att kalla oss till att bli martyrer eller vad det än kan vara tidigare. Eller att vi dör av någon annan orsak. Så vi kan inte helt och hållet säga att därför så kommer vi bli väldigt, väldigt gamla. Men vad vi kan försäkra oss om i alla fall är att inte i onödan behöva dö innan våra dagars mått är slut. Så andra Mosebok kapitel 15, vers 26, så säger Gud till israeliterna att om du hör Herrens, din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna. Ty jag är Herren, din läkare. Är Gud en läkare?
Ja.
Han är en skicklig sådan. Och ni vet, jag vet inte om ni har sett det, ett tv-program från Sverige som heter Fråga doktorn. Ja. Okej, så det var ganska populärt. Så, om vi ska göra samma sak här då, fråga den himmelske doktorn. Skulle inte det vara ännu bättre? Om vi hade den himmelska läkaren som ger lite råd, ger lite principer till oss om hur vi ska leva, då vore de kanske ännu mycket bättre än om en vanlig mänsklig läkare skulle ge oss råd. Och ni vet, det finns ett så stort virvar där ute utav hälsoråd. Folk säger si, folk säger så. Och hur ska man leva? Och det är jättesvårt att veta vilket som är den bästa, det bästa sättet att leva. Och därför vore det skönt om vi kunde ha någon objektiv källa att gå till, eller hur? Någon som kunde ge oss lite riktlinjer om vad vi ska tro på och vad vi inte ska tro på utav allt som finns där ute. Så det är det som jag skulle vilja presentera idag. Och det är så att Gud älskar oss. Och han bryr sig om hela oss som människor. Ni vet, Jesus, han botade till och med mer än han predikade när han gick omkring här på jorden. Varför då? Han brydde sig om människors fysiska hälsa, deras sociala hälsa, deras mentala hälsa. Han brydde sig om också deras andliga hälsa förstås. Men ibland så kanske vi tänker att det enda som Gud bryr sig om, det är om jag har en god andlig hälsa. Och det är egentligen inte riktigt så, utan Gud bryr sig om allting. På något sätt sitter de ihop lite grann. Älskade broder, skriver Johannes, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Johannes önskar att han skulle vara lika frisk fysiskt som han mådde bra andligt. Och det tror jag är Guds vilja. För att de är kopplade till varandra på många sätt. Eller hur? För vår hjärna, det är ett fysiskt organ. Och om vi lever på ett sätt som gör att vår hjärna inte fungerar så bra som den kan, som den borde fungera, så är det svårare för oss kanske att ha en bra andlig relation med Gud, eller hur? Så på ett indirekt sätt så påverkar vår fysiska hälsa också vår andliga hälsa. Dessutom så säger Bibeln att vår kropp är den helige andes tempel. Det står, vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Så om vi som kristna speciellt har tagit emot den helige ande i våra hjärtan. Ja, då är vår kropp den helige andes tempel. Det är där han bor. Och då behöver vi ta hand om det på bästa möjliga sätt. Vi har blivit köpta. Vad var priset som betalades för oss? Var det 1 miljon euro?
Jesu liv.
Tänk, finns det något mer värdefullt i hela universum? Det gör inte det, eller hur? Jesus är det mest värdefulla i hela universum. Och han gav det i utbyte mot oss. Mot vår kropp. Och det priset, det är ett högt pris. Och därför så säger Paulus, så förhärliga då Gud er kropp. Med andra ord, med er kropp, lev på ett sätt som ärar Gud. Så att ni kan må så bra som möjligt under den här tiden. Så jag vill titta på 5 stycken av de här hälsoråden som Gud har gett oss. Han har skapat vår kropp, han vet hur den fungerar bäst. Och han vet hur den mår bäst. Så första principen är motionera mera. Och ni tänker, va? Var fick du det ifrån? Motionera mera, var kommer det ifrån? Ja, Paulus skriver lite grann om det här. Intressant nog så säger han att kroppsövningar är i någon mån nyttig. Men Guds fruktan är på allt sätt nyttig eftersom den har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Så förstås, fokuset ligger på det andliga och om vi har Guds fruktan förstås så får vi liv inte bara här på jorden men också i den kommande. Men Paulus säger att den som håller på med kroppsövningar den får i alla fall liv på den här jorden, eller hur? Och det är sant. Fysisk aktivitet är någonting som verkligen bidrar till att vi kan leva längre, vi kan leva friskare. När Gud skapade världen så placerade han mannen i Edens lustgård med en uppgift. Han skulle odla den och han skulle bevara den. Och det innebar fysisk aktivitet. Han skulle inte bara sitta där under palmen och äta vindruvor. Utan han skulle ut och arbeta. Göra någonting med jorden och hålla på där ute. Vara i fysisk aktivitet. Och efter syndafallet så hände lite förändringar förstås utav det här. Det blev ännu mer arbetsamt att bruka jorden. De drevs ut och det står, Gud säger, därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden. Wow, det här är ju jättejobbigt, eller hur? Det är en förbannelse ifrån Gud. Men, och den innefattar att vi ska svettas, eller hur? Och vi kan tycka, vad jobbigt att det kom den här förbannelsen. Men faktum är, den här förbannelsen var inte bara, utan nåd i den. För faktum är att det står att marken skulle vara förbannad. Lägg märke till att det inte är människan som är förbannad. här, utan det är marken som är förbannad för din skull. För Adam och Evas skull. För deras nytta, skulle man kunna säga. Och förstås, det var de som orsakade att marken blev förbannad, men det var också för deras bästa att de skulle, att den här marken skulle vara svår att arbeta. Varför? Jo, för då behöver de arbeta med möda, med svett, med tårar och anstränga sig. Och då skulle de må mycket bättre fysiskt. Det finns många andra orsaker till varför det skulle vara en nytta. Till exempel just själva arbetet i sig själv är någonting som hjälper människan att utvecklas till att bli den person, få den karaktär som Gud önskar att människan skulle ha. Så indirekt så ligger det även en välsignelse i den här förbannelsen. För Gud önskar att människan ska vara stark. Jag får tala till er män. Det står här i Kungaboken 2:2. Första Kungaboken 2:2. Jag lämnar nu denna världen, säger David till sin son Salomo. Och han säger, var stark och visa dig som en man. Är det manligt att vara stark? Ja, det verkar så i livet. Nu, det betyder inte att man måste vara en bodybuilder. Men det finns en dimension av det här med att kunna arbeta. Att kunna vara praktiskt duglig som en man. Och Jesus, han arbetade själv som snickare, eller hur? Han var ingen tanig person på det sättet. Och i alla tider så har folk fått arbeta och deras muskler har fungerat väldigt bra. Men nu i vårt samhälle så har ju vi kommit på en massa olika upptäckter, eller hur? Och sånt som har gjort vårt liv mycket, mycket enklare. Vi har datorer, vi har maskiner och vi har andra saker, så nu behöver vi faktiskt nästan inte ens arbeta överhuvudtaget fysiskt sett. Visst, vi måste kanske sitta på kontoret eller göra andra saker, men det här fysiska arbetet har gått ner väldigt mycket. Och så i dagens samhälle så är just det här med motion en sån aktuell sak. Att vi behöver kanske ta tid att gå ut och träna, gå ut och göra saker helst varje dag. Att få någon form av motion för att må så fysiskt bra som möjligt. Det gäller inte bara männen att vara starka. I Ordspråksboken så står det om den goda hustrun. Och det står här att hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar. Så enligt Bibeln så är det inte speciellt kvinnligt att inte kunna göra någonting praktiskt. Okay? I vissa kulturer så kanske det är det. Ja, feminint, de ska sitta, de ska inte göra någonting utan bara ska vara där och vara väldigt, som man kallar det, fisförnäma. Men så är det inte enligt Bibeln. Enligt Bibeln så kan även kvinnan vara stark, vara fysiskt, vad kallar man det? Ha en god fysisk fysik, kan man säga. Men fortfarande så är det ju mannen som kallas i Bibeln för det starkare kärlet, rent fysiskt. Men i alla fall, vi finner de här principerna om motion, om rörelse, om att må bra utifrån det. Fördelar med regelbunden motion. Lägg märke till det här. Öka chansen att leva längre och friskare. Minska risken för hjärtsjukdomar, stroke, högt blodtryck och cancer. Motverkar typ 2-diabetes. Det skyddar mot benskörhet. Det ökar hjärnkapaciteten. Det lindrar oro och depression. Det gör dig gladare. Det främjar viktminskning. Det ökar musklernas och lungornas styrka. Och det förbättrar sömnen. Så, otroligt massa fördelar här. Tack vare den här fysiska aktiviteten. Så det är det första principen. Att motionera mera. Nummer 2. Lev nyktert. Guds hälsoråd. Nykterhet är en del av Bibelns uppmaningar till oss. Första Korinthierbrevet 10, vers 31 säger: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Vi tittade på det igår också. Vi såg att det innefattar ett liv helt för Gud. Att säga Gud, låt mig allt som jag gör idag ära dig. Till och med i att äta och dricka, eller hur? Nu, finns det ett sätt att äta och dricka på som inte är till Guds ära? Enligt den här texten, om man tänker på implikationer av det. Så måste du göra det, annars skulle det vara meningslöst av Paulus att säga se till att du äter och dricker till Guds ära. Om alla sätt att äta och dricka på är till Guds ära, eller hur? Så det här visar för oss att om vi äter eller dricker så ska vi tänka på hur ska jag göra det här till Guds ära? Låt oss ta det här med drickandet först. Ordspråksboken 20, vers 1 säger vinet smädar, starka drycker larmar. Ingen som raglar av det är vis. Så hur många önskar det vara visa här? Nästan alla. Okej. Bibeln varnar för starka drycker. Den varnar för alkohol, konsumtion. Ordspråksboken kapitel 23. Så står det en slående beskrivning av en person som är beroende av alkohol. Som en alkoholist. Och det står där så här. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? De som stannar länge vid vinet. De som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött. Att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. De slår mig men det gör inte ont. De ger mig stryk men jag känner inget. När ska jag vakna så att jag får tag i mer? Ganska slående bild utav en alkoholiserad person. Och om man tänker på statistiken. Utav de som dricker alkohol så är det cirka 10% som blir alkoholister. Och jag tror inte att speciellt många utav de som blir alkoholister tänkte att de skulle bli alkoholister. Visst, det kanske finns några som gjorde det. Men jag tror att de flesta halkade dit utan att egentligen vilja det eller mena det. Och den här kraften har alkoholen. Det är en stor risk för oss. 75% av all brottslighet begås under påverkan av alkohol. I var fjärde patients säng så ligger en patient på grund av alkoholen. Här är lite statistik. 3,3 miljoner människor dör varje år av alkoholism. En tredjedel av alla trafikdödade orsakas av alkohol. Hälften av alla drunkningsolyckor orsakas av alkohol. Hälften av alla psykiatripatienter har alkoholproblem. Det är ett stort samhällsproblem med alkohol, eller hur? Och kostnaderna, vi pratade om kostnaderna i måndags, om förvaltarskap. Alkoholkostnaderna i Sverige är från mellan 20, det är väldigt svårt att uppskatta det, men man uppskattar det mellan 20 och 150 miljarder kronor varje år som används för att ta hand om personer som drabbas av alkohol på ett eller annat sätt. Är det ett gott förvaltarskap av våra pengar? Jag tror inte att det är det speciellt mycket. Alkohol är faktiskt världens farligaste drog, visste ni det? Det står några studier som har gjorts. Överlag så var alkohol den mest skadliga drogen med heroin och kokain på andra och tredje plats. Intressant. De undersökte det här och tittade på massa olika droger. Och de såg att den som var överlägset farligast var alkoholen. Och den hade absolut störst påverkan på samhället. Och då kan man ställa sig den frågan. Är den här drogen någonting som en kristen bör använda sig av? som en kristen som ska äta och dricka till Guds ära bör konsumera på ett, eller stödja på ett eller annat sätt. Jag tycker att statistiken talar sitt klara språk. Om man tänker rent sunt förnuft så vore det någonting som jag verkligen inte vill ha någonting med att göra. För om jag till exempel, tror ni en kristen som vill leva för Guds ära kan ta heroin och kokain till Guds ära? Knappast. Om alkohol är en farligare drog än till och med dem, ja då kan man undra om det här är någonting som en kristen bör använda sig av. Systembolaget i Sverige erkänner: det finns inget ofarligt drickande. Alkohol är aldrig helt ofarligt. Det är aldrig nyttigt. Det är trots allt ett gift. Från Systembolagets hemsida. Så är det här någonting som jag, om jag ska dricka till Guds ära, ska jag ta det här giftet då och hälla i mig som jag vet skadar mig, som jag vet påverkar mig dåligt och som väldigt lätt kan leda mig in i ett missbruk? Jag skulle vilja säga att det här är någonting som jag med gott samvete tar avstånd ifrån och säger nej, jag är hellre nykterist än att göra det här. Korinthierbrevet 6, vers 9 och 10 visar att det är en bra sak att fatta det beslutet om man önskar det. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Det är otroligt sorgligt. Jag har arbetat med alkoholmissbrukare. Det är så sorgligt att se hur de kämpar. Men de är så otroligt fast på många sätt. Många gånger så vill de kanske inte komma ur det här. Och till slut så kostar det dem livet. Jag har haft personer som jag har arbetat med som har dött på grund av det här. På grund av konsumtionen av alkohol. Och det är sånt fruktansvärd drog som är socialt accepterat. Så jag blir så arg över det. Ni får ursäkta mina känslor, men jag har personliga orsaker också inblandade i det här. Jag tror inte att det här är någonting som en som vill dricka till Guds ära kan använda sig utav. De kommer inte att ärva Guds rike, står det. Men säger någon, men Jesus han drack väl vin, så det kan ju inte vara så farligt att dricka vin eller ta lite alkohol. Och det här tror jag är en myt faktiskt. Jag tror inte att det stämmer överens att Jesus använde sig av den farligaste drogen i världen. För att få många människor, 10% utav alla som han kom i kontakt med, om han uppmuntrade dem till att dricka, så skulle 10% av dem inte ärva Guds rike. För mig är det ett mysterium att ifall Jesus skulle göra på det sättet. I Bibeln, om man måste komma ihåg det här, så är det faktiskt så att vin kan betyda flera olika saker. Det betyder allting som kommer ifrån vindruvan, saften som kommer från vindruvan. Lägg märke till det här till exempel. Jesaja kapitel 16, vers 10. Glädje och fröjd har försvunnit från de bördiga fälten och i vingårdarna hörs ingen sång, inget jubel. Ingen trampar vin i pressarna. På glädjeropen har jag gjort ett slut. Så sättet som man gjorde då var att man tog massa vindruvor och så la man det i en stor press, som man kallade det. Så tog man av sig barfota och sen trampade man på det. Det görs fortfarande på vissa ställen idag också. Och så gick man runt och trampade det här. Och vad är det man trampar i de här pressarna? Jo, man trampar vin i pressarna, eller hur? Nu fråga, är det här alkoholvin som man trampar? Om man tar druvorna så trampar man och så kommer ut en vätska. Det är inte alkohol, men i Bibeln så kallas det för vin, eller hur? Så all vätska som kommer från druvan kallades för vin. Ta den här exemplet också, i klagovisorna. Jeremia klagar över Jerusalems fall. Han säger, mina ögon är förtärda av gråt. Det jäser i mitt innersta. Min lever är som utgjuten på jorden, ty dottern mitt folk går under. Barn och spädbarn förgås på gatorna i staden. Det står att de ropar till sina mödrar, var finns bröd och vin? De tynar bort likt de slagna på stadens gator, de ger upp andan i sina mödrars famn. Nu tror ni att spädbarnen ropar efter alkohol? Var det så illa att alla var alkoholiserade, till och med spädbarnen? Jag tror inte det, utan det här var basföda, bröd och vin. Det åt man, det var basföda under Bibelns tid. Och det var helt enkelt druvjuice, så man hade ett sätt att koka det på som gjorde att det inte jäste. Så jag tror att det var den typen av vin som Jesus använde sig av, som han förvandlade vatten till och så vidare. Och vi skulle kunna titta mycket på det, men vi hinner inte göra det. Markus kapitel 15, vers 23. Där så erbjuds Jesus alkoholiserat vin. På korset så var det så att han led så mycket, för korsfästelsen var så brutal och så grym och det skapade så mycket smärta att man fick ge en sån här bedövande dryck som alkoholen är. Så att han kunde glömma sin smärta. Och de försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det, står det. Jesus sa, nej, jag vill inte fördunkla mitt sinne. Inte ens när jag verkligen behöver. När jag verkligen har en orsak till att dricka det här. Och jag tror att om Jesus gjorde det i den här situationen, så skulle han inte uppmuntra människor till att göra det i vardag eller till fest. Ja, det finns många andra droger om man vill leva nyktert. Som vi pratar om, heroin och kokain. Vad med nikotin? Tror ni man kan röka cigaretter till Guds ära? Om min kropp är en helig andes tempel. Det står på paketen, eller hur? Rökning dödar. Rökning skadar. Jag tror att det är ganska uppenbart att om vi vill verkligen leva till Guds ära, så är det här en drog som vi måste lägga undan. Och vi kan göra det i Guds kraft. Jag vet att det är väldigt svårt, en av de mest beroendeframkallande drogerna. Men jag vet om många personer som har lyckats. Om du försöker att sluta och ber att Gud ska hjälpa dig. Och ge inte upp bara för att du har misslyckats någon gång, utan fortsätt, vara ihärdig. Och med Guds kraft så kan du segra. Eller sök hjälp, sök personer som du har förtroende för. Jag har hållit många sådana sluta röka kurser också. Och gör det gärna om det är någon som frågar mig efteråt om det. Så det är, ja, våga söka hjälp för det här. För det är någonting som verkligen, du kommer vara så mycket gladare över att slippa. Det finns andra droger också som är ännu mer socialt accepterade, och jag vill bara nämna det. Och ja, vissa kommer inte bli glada över det kanske, men även koffein är en drog. Det är en alkaloid som har liknande effekter på hjärnan som nikotin, fast i en lite mildare grad. Och de går ofta ihop, eller hur? Koffein och nikotin. Det är som månsken och kärlekssånger. Koffein är en drog som man blir beroende utav väldigt lätt. Och vad händer? Och de som har druckit mycket kaffe och så får man inte sin kaffe, vad händer? Man får kanske ont i huvudet, man kanske börjar skaka, man kanske mår dåligt på olika sätt. Och det är för att det är en drog. Det är så som kroppen egentligen känner sig. En kopp kaffe minskar blodflödet till hjärnan med 40%. Och det är därför man får en huvudvärk när man inte får sitt kaffe. För att alla de här blodkärlen har dragits åt. Och det kommer mycket mindre blod i hjärnan under tiden. Men sen när det släpper så öppnar sig de här blodkärlen. Och då kommer blodet upp igen, och då får man ont och får man huvudvärk på grund av det. Så jag tror att om vi vill må oss absolut bäst, så är det här en drog som vi klarar oss mycket bättre utan. Och det finns ersättning. Det betyder inte att du måste sluta vara social eller sluta ta en fika med människor. Det är bara att ta någonting annat istället. Apelsinjuice är jättebra, eller hur? Eller te, eller en sån örtte av olika slag. Det finns många alternativ. Vi kan bara vara kreativa. Så det skulle jag vilja innefatta i det här. Lev nyktert. Lev ett liv fritt från droger. För det är det som kommer att hjälpa dig att må så bra som möjligt. Nummer 3. Ät mer vegetariskt. Det tredje gudomliga hälsorådet som vi får i Bibeln. Vad du tänker och varifrån kom det där då? Ja, det står att vi ska äta till Guds ära också, eller hur? Hur gör vi det på bästa sätt? Ja, det finns ju många olika teorier om vilken kost som är den bästa. Och någon säger att det här är det bästa, någon säger att det där är det bästa. Och hur ska man kunna lita på det här? Ja, Gud, han berättar för oss vilket som är den bästa kosten. I första Mosebok kapitel 1 och 29 så säger han till Adam och Eva: se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Och det här är den bästa kosten för människan fortfarande idag. Det är den kosten som kommer att ge dig mest energi, det är den kosten som kommer att ge dig minst sjukdomar. Det är den kosten som kommer att kunna hjälpa dig att leva ett mycket friskare liv. I Danielsboken så står det om Daniels 3 vänner som var tillfångatagna i Babylon. Och de blev erbjudna kungens vin och kungens mat som han åt. Och Daniel och hans vänner, de var angelägna om att nej, vi vill inte äta den här maten. Vi vet att den här kommer inte hjälpa oss på något sätt. Utan det här är bara det här är skadligt för oss att äta det. Så de, på ett fint sätt så bad de om att få vatten och grönsaker, står det. Helt enkelt den kosten som Gud gav Adam och Eva i Eden. Och det står efter 3 års tid som de åt den här maten, så var de mycket mer välnärda än alla de andra. De var till och med 10 gånger klokare, står det, än vad alla de andra var. Så Bibeln lyfter fram att det finns en kraft även i den här kosten. Jag tror att Gud välsignade dem i deras trofasthet också. Men för oss så visar det att faktiskt är det här den optimala kosten. Det är den bästa som man kan äta. Nu, det betyder, eller ja, förlåt, det visar vetenskapen också. Här är från American Institute for Cancer Research. Vår huvudsakliga slutsats är densamma. De som äter främst växtbaserad mat, grönsaker, fullkorn, frukt och bönor löper mindre risk att få många cancersorter och även andra sjukdomar. Så, forskningen visar att personer som äter mycket rött kött och charkprodukter har större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Så det här är bara fakta. Det här är Livsmedelsverket till och med som är väldigt, väldigt konservativa i sina regleringar. Nu, jag vill inte säga det på det sättet att det skulle vara en synd att äta kött. För det är det inte på det sättet. Gud gav människan tillåtelse att äta kött i första Mosebok kapitel 9. Efter att Noa och hans familj hade överlevt den här omvälvande katastrofen, så fick de tillåtelse att äta upp sina vänner i djuren. Och det var för att överleva. Det fanns inga andra växter där heller. Så Gud har gett människan tillåtelse för det. Och han under stor del utav tiden på jorden så har människan inte riktigt haft speciellt mycket tillgångar till andra bra näringsprodukter. Så de har ätit kött under den större delen utav Bibelns historia. Och Men en intressant sak som händer. Det är först efter floden som människan får tillåtelse att äta kött. Och om ni tittar på den här bilden på sidan här, så ser ni hur gamla de här personerna blev. Om ni läser innan floden så blev de 900 år, de blev 700 år, de blev 800 år och så vidare. Och sen direkt efter floden så är det någonting som händer. Och de blir snabbt, går de ner till 500, 300 år och sen så går de ner till 200 och sen är de här där vi är idag på 70 och 120 år som Abraham blev. Så någonting hände drastiskt med deras levnadslängd. Och jag tror inte det bara var kosten, men en av de sakerna som orsakade det tror jag också var kosten. Så. Det finns visserligen vissa restriktioner fortfarande som Gud hade. Han gav människan tillåtelse att äta kött, men inte alla maskar och kräldjur som fanns på jorden, utan det fanns vissa restriktioner fortfarande. I tredje Mosebok 11 så står det så här: Herren talade till Mose och Aron, han sade, säg till Israels barn, detta är de djur som ni får äta bland alla fyrfota djur på jorden. Alla de djur som har helt kluvna klövar och idisslar får ni äta. Men av de djur som idisslar och av de som har kluvna klövar ska ni inte äta dessa. Kamelen, tyder en idisslar visserligen men har inte kluvna klövar, den ska vara oren för er. Klippgrävlingen, tyder en idisslar visserligen men har inte kluvna klövar, den ska vara oren för er. Haren, tyder en idisslar visserligen men har inte kluvna klövar, den ska vara oren för er. Svinet, ty det har visserligen klövar som är helt kluvna, men det idisslar inte. Det ska vara orent för er. Okej, så vad gäller för de här landlevande djuren om de ska vara rena? Två saker, eller hur? Och vad är det?
Idisslar och kluvna klövar.
Tack. Idisslar och kluvna klövar. Så till exempel vad då? Till exempel ett får, eller hur? En ko, ren eller oren? Den är ren. En älg, den är ren. Är renen? Den är ren också, eller hur? Men några andra, kamelen, vad med den? Den var inte ren. Och hur var det med svinet? Det tycker inte snäll man om. Men det säger Bibeln i alla fall att det är ett orent djur. Och jag tror det finns goda orsaker till att Gud säger det. De lever på i princip allt som man ger dem. Och de har det finns många trikiner och andra sådana här sjukdomar. Man hör på nyheterna hela tiden om det här. Till exempel i Sverige så pratar de nu om det danska fläskköttet, hur det har otroligt många bakterier och sjukdomar i. Men eftersom de säger att det är inte livshotande, så därför så fortsätter de att sälja det till människor. Så jag tror det finns en goda orsak till varför Gud sa nej, det här får ni inte äta. Och i vår värld så är det just kanske svinet som är det vanligaste orena djuret som vi äter. Men vi äter ju inte ormar här, eller hur? Vi äter inte katter och hundar och sådana här råttor. Men de infaller ju också i de här, bland de här orena. Så det mesta är sunt förnuft. Men runt om i världen så är det inte riktigt likadant. Hur är det med havslevande eller vattenlevande djur? Det står så här då. Detta får ni äta av dem som är i vattnet. Allt i vattnet och sjöar och floder som har fenor och fjäll får ni äta. Men allt i sjöar och floderna som inte har fenor och fjäll, allt som rör sig i vattnet, ja, alla levande varelser som finns i vattnet, det ska ni anse som något avskyvärt. Så, vad gäller för vattenlevande djur? Två saker igen. Fenor och fjäll, eller hur? Till exempel en abborre. Lax. Du har andra saker. Oftast är det fiskar. Den här kanske man kan äta om man har tur. Nu, dagens samhälle har ju lite andra, eller vi har ju mycket miljöförgiftningar och sådana saker, eller hur? I vårt land och i vår värld. Så jag tror att mycket av de här djuren som, även om de är bibliskt sett rena, så är det någonting som inte är speciellt hälsosamt i vårt sammanhang att äta. Så jag tror att ju mer vi strävar efter det här originaldieten, edendieten, ju bättre kommer vi att må. Speciellt idag. Men det är inte olagligt att äta det här. Jesus åt fisk, eller hur? På det sättet. Valar, hur är det med det? Får man äta det? Jag var på Island och där så var det en som berättade för mig att jag Jag har kommit hit för att jag vill äta val. Och det var enda stället på jorden som man, eller kanske inte enda stället, men en av de få ställena på jorden där man får äta det här. Så det gjorde han med gott hjärta. Men Bibeln säger att man ska inte göra det. Hur är det med fåglar? Dessa är de fåglar som ni ska räkna som en styggelse. De ska inte ätas, de är en styggelse. Örnen, lammgamen, havsörnen, gladan, falken med dess arter, korpen med dess arter, strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter, ugglan, dykfågeln, uven, tinsemetsfågeln, pelikanen, asgamen, storken, regnpiparen med dess arter, härfågeln och fladdermusen. Så de här får man inte äta. Hur många har funderat på att äta fladdermus? Okej. Vad med korpar? Nej, vi brukar inte göra det. Så jag tror att det här är för det mesta okej. Men jag vill visa en skrämmande sak. När människor inte följer Guds råd i det här så händer fruktansvärda saker. Vet ni var Ebola kommer ifrån? Enligt WHO så kommer det från fladdermöss. Stora afrikanska fladdermöss som äter frukt. Och de kallas för flygande hundar. Och jag har sett dem, de finns i Uganda och så. Och där, de anses vara det ursprungliga värddjuret utav Ebola-viruset. Så hur har det kommit till människor? Jo, det har kommit genom att människor har ätit det som Gud har sagt man inte skulle äta. Och därför har vi den situationen som vi är i idag. Så ser ni att Gud är inte bara godtycklig, han säger nej, du får inte äta det där bara för att jag säger det. Han vet varför. Han har goda orsaker till varför vi inte ska göra det. Frågan är om vi vågar lita på honom. Eller om vi tänker att nej, men jag vet bättre än Gud. Ät mer vegetariskt, det är rådet som vi får ifrån Gud. Stressa av, nummer 4. Och det måste vi göra fast vi hinner inte här. Och jag vill predika till mig själv också här. Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Ett otroligt löfte. Jesus vill inte att vi ska leva ihjälstressade liv. Han vill ge oss vila, han vill ge oss frid. Han vill ge oss ett lugn, förstås i själen men också rent fysiskt. Att vi ska kunna vila och inte vara överarbetade. Stress och andra sådana utbrändhet är saker som är otroligt, otroligt vanliga i vårt samhälle idag. Och jag tror inte att ju snabbare samhället går ju värre blir det. Och ju ännu mer aktuellt så blir Bibelns råd om vila. Det finns olika former av vila. Vi har den dagliga reflektionen som vi behöver göra. Vi behöver ta lite tid att tänka över vad som har hänt under dagen. Tänka på vad Gud har gjort. I psalm 77, vers 12-13 så står det: jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det som du har gjort. Det är en dygd att arbeta hårt. Men bara till en viss gräns. Bara till en viss gräns. Gud önskar också att vi ska ta tid att tänka på vad han har gjort. Att begrunda saker. Och det kan vi inte göra om vi håller på hela tiden i ekorrhjulet. Vi måste ta den här tiden att tänka efter. Dygnsvilan. Vi uppmanas att vi ska ha 7-8 timmars sömn varje natt. Får vi det? Om inte så kommer vi inte att kunna må så bra som vi behöver göra. Det är intressant, i Johannes evangeliet 11:12 så säger lärjungarna till Jesus att Herre, sover han så blir han frisk. Och jag har tänkt på det, de insåg att sömn var en viktig del av att återhämta sig från sjukdomar eller andra saker, att återhämta sig helt enkelt. Så det är viktigt att vi får den dygnsvilan, att inte arbeta från morgon till kväll hela tiden, utan att ta tid också för det som behöver göras och sen få tillräckligt med sömn. Veckovilan. Ja, den här är Gud kanske mest, betonar Gud kanske mest utav allt i hela Bibeln. Första Mosebok kapitel 2, vers 2-3 så står det att på sjunde dagen så hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Och han vilade på den sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så Gud var väldigt mån om att den här dagen, den vilar jag själv på, som ett exempel för oss. Och han helgade den. Han gjorde den helig. Och han sa i princip att nej, den här dagen får du inte göra vad du vill på. Utan den här dagen måste du vila, för det är en helig dag. Rör den inte, du får inte behandla den på det sättet som du behandlar de andra dagarna. Och han till och med satte det i de 10 budorden, för han var så angelägen om att det här är något fruktansvärt viktigt för människan att tänka på. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Så Gud kallar oss att arbeta 6 dagar, det är en dygd. Men om vi arbetar 6 dagar så kallar han oss också lika mycket att vila på den 7:e dagen. Och då kan vi ju tänka att, men alltså Gud, det där är ju lite mycket begärt. Är det inte det? För jag menar, vi är så upptagna liv, vi har så mycket som vi behöver få gjort. Och just den 7:e dagen är ju otroligt viktig att arbeta på, om vi ska kunna få allt det gjort som vi önskar. Så vad om vi är riktigt upptagna? Kan vi inte skippa det här då? När Andra Mosebok 34, vers 21, så säger Gud så här: 6 dagar ska du arbeta, men på 7:e dagen ska du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden ska du ha vilodag. Nu, om vi tänker på det israelitiska året, så var plöjningstiden och skördetiden, det var de mest hektiska tidsperioderna i bondens år. Och då kan man tänka att ja, just då så är det okej att då behöver de inte fira den här vilodagen. Men Gud säger, även då skulle ni göra det. Även när ni är som mest stressade så behöver ni ta den här tiden och vila under den heliga dagen som jag har gjort, som jag har avsatt för det syftet. Han till och med, men vi kan tycka, men Gud, det är lite för extremt. Kan vi inte göra det? Men Gud var väldigt, väldigt mån om att det här är någonting som är otroligt viktigt. Det är en helig dag som vi skulle använda för att reflektera över skapelsen, reflektera över viktiga saker och ta tid med för tillbedjan av Gud. Så i Andra Mosebok 31 och 15 så går han till och med så långt att han säger att den sabbat för vila, helgad åt Herren, var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Det var allvarliga saker. Och många människor idag dör på grund av att de inte tar tiden att vila. Men det här handlar om de moraliska buden som Gud har gett. Men syftet med det är ändå för att det skulle vara en välsignelse för människan. En av de orsakerna till att Gud gav sabbatsdagen var för att vi skulle kunna återhämta oss. Under 6 dagar ska du utföra ditt arbete, men på 7:e dagen ska du vila, så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig. Här var syftet. Och det tror jag att var och en som väljer att följa Guds bud i det här kommer att få känna den välsignelsen. Det var om veckovilan. Sen finns det semestern. Det är väl lite obibliskt, eller är det det? Nej. Markus kapitel 6, vers 31-32 säger så här. Han sa det till dem: kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så for de i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Det är en biblisk princip att ta tid och vila. Och kanske, ja, om man tänker årsvilan, det är en viktig sak. I Gamla testamentets tid så hade de många olika festhögtider där de tog flera veckor och bara, de gick till Jerusalem. Och där så hade de de här högtiderna med god mat, med gemenskap, med fokus på Gud. Och jag tror att det är någonting som vi verkligen gör gott i. Om vi bara tar semestern för att åka och festa någonstans, ja, då kanske vi inte får den välsignelsen i det. Men om vi använder den för att återhämta oss, så är det någonting som faktiskt till och med är bibliskt. Vet ni, i Gamla testamentet så fanns det till och med ett sabbatsår som de hade. Var sjunde år så skulle de helt avstå från sitt arbete och bara fokusera på familjen och viktiga saker och kanske på missionen som Israel hade fått som ett folk. Tänk om vi skulle göra det vart sjunde år. Det vore härligt. Stressa av. Nummer 5. Bekänn och förlåt. En viktig del, speciellt i den mentala hälsan, är att få samvetsfrid. Många bär på skuld, de bär på skam, de bär på bitterhet. Och de här tre sakerna, skuld, och skam och bitterhet, är någonting som äter människor inifrån. Och oavsett om de följer alla de här andra hälsoprinciperna, om inte de har fått frid i själen, så kommer inte det att känna till speciellt mycket. Därför så tar jag upp det här som en av de gudomliga hälsoprinciperna. När Jesus botade den lame mannen så sa han först: mitt barn, dina synder är förlåtna. Och det här är en otrolig kraft i det. Att Jesus, innan han botade dem, så visste han att den här personen bar på skuld. Den bar den kände sin skam. Och därför behövde Jesus befria personen ifrån det här först. Och han sa: dina synder är förlåtna. Och han var överlycklig över det här. Och sen så sa Jesus: ta din bädd och gå. Och det kunde, då fick han den fysiska helandet också. Så det är en viktig del i det här. Att få den här själsliga friden. I psalm 32 så beskriver David om sin skuld som han bar. Det står så här: så länge jag teg. Ja, han talar om sin synd här. Han säger: så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhettan. Sela. David hade visst om sin synd. Och Guds ande talade till David. Det var han som överbevisade David om sin synd som han hade begått. Och det kan vara så med oss också. Vi kanske känner att jag gör det där som är fel. Och det kan mycket väl vara från Gud. Om det är en specifik synd som Gud talar till dig om, så skjut inte bort det. Utan det kan vara från Gud. Men han vill inte, förlåt, när vi läser här så står det att Davids livskraft försvann. Han kände att hans ben förtvinade. Han mådde inte bra fysiskt på grund av den här skulden som han bar. Och vad skulle han göra då? Varför gjorde Gud så att han kände skuld? Var inte det elakt av Gud? Nej, det var inte det. För han ville leda David till bekännelse. Och det säger han i vers 5. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa det: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. Otroligt. När vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det kan vi vila i, det är löftet. Och då kan vi få den här själsliga friden som vi alla behöver för att kunna må bra. Så orsaken till att vi känner skuld kan vara, om den är specifik, om det specifikt handlar om någon synd, det kan vara att vi ska komma till Gud med den synden och bekänna den. Och om vi gör det så kommer vi få den här friden. Låt oss inte dölja den. Låt oss inte låtsas som att den är okej. Utan låt oss bekänna den och ta emot förlåtelsen ifrån Jesus. Korinthierbrevet 2:67. Paulus talar till korinterna och säger att nu bör ni istället förlåta och trösta honom så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Att förlåta andra personer är också en viktig del utav det här. Om någon har gjort någonting dumt emot dig och du inte ger dem förlåtelsen, speciellt om de har en sorg över det, så kommer de så kommer de kanske att gå under i sin sorg. Milda ord är som drypande honung, ljuvlig för själen och en läkedom för kroppen. Här ser vi att det påverkar vår fysiska hälsa. Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen. Jag tror att om vi låter bli att förlåta andra så är det någonting som är ett problem inom oss. Och vi kommer att bära på bitterhet om vi inte förlåter andra. Och bitterhet, precis som skuld, är någonting som äter oss inifrån. Det är värre för oss än vad det är för de andra som vi är bittra på. Och därför så behöver vi förlåta så som vi ber till Gud. Förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Vi behöver göra det. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Bara lite korta sammanfattningar. Vad innebär förlåtelse? Förlåtelsen innebär inte att hitta något gott karaktärsdrag hos förövaren som gör den värd att förlåta. För vi kan tänka, hur kan jag förlåta? Den här personen har gjort oförlåtliga saker, kan vi tycka. Han har gjort saker mot mig som helt har kanske fördärvat mitt liv. Och därför är det viktigt att komma ihåg att förlåtelsen innebär inte att hitta något gott karaktärsdrag hos förövaren som gör den här värd att förlåta. Det innebär inte att säga att att det som personen gjort är okej och minimera betydelsen utav skadan. Och det här tror vi ibland och därför hindrar det oss från att förlåta. Förlåtelsen innebär inte att förövaren slipper konsekvenserna av sitt brott. Och förlåtelsen innebär inte att glömma att händelsen ägt rum. Men vad innebär då förlåtelsen? Ordet förlåtelse i grekiskan betyder just att släppa taget. Och det är det som förlåtelsen handlar om. Att släppa greppet om det är att sluta tänka på det, sluta älta det på det sättet. Och säga jag förlåter dig och lämna konsekvenserna till Gud. Hämnas inte mina älskare utan lämna rum för vredesdomen. Till det står skrivet min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Vi kan lita på att Gud kommer att upprätta saker och ting. Förlåtelsen innebär en viljehandling. Det innebär att släppa taget om hämndkänslorna. Det innebär att av hjärtat befria förövaren från din egen fördömelse. Det innebär att sluta älta händelsen i ditt sinne. Och att överlämna rättvisan åt Gud. I ert blad idag så har ni en sån här våga fråga lapp. De principer som vi har tittat på här idag är helt enkelt att motionera mera, att leva nyktert, att äta mer vegetariskt, att stressa av och att bekänna och förlåta. Är det någon här idag som skulle vilja säga jag vill testa på att följa de här gudomliga hälsoråden som Gud ger? Får se er hand om det är någon här inne som skulle vilja säga jag vill göra det. Prisa Gud. Prisa Gud. Herre, tack att du har varit med oss här. Att vi får lämna oss själva till dig. Herre, du ser de saker som vi kanske kämpar med. Tack att du älskar oss trots de brister som vi har. Och att vi kan komma till dig och be om förlåtelse. Vi kan komma till dig och följa de här principerna som du har gett oss i din kraft. Jag ber att vi alla här ska kunna en dag få mötas i ditt rike. Och att vi ska kunna vara trogna tills dess. Det är min bön i Jesu namn. Amen.